Här börjar Svälta räv av Ellery Queen. Översatt av Lars Ekegren, inläst av Peter Melin för Saga Egmont. Observera att titeln är en återpublicering av ett äldre verk och som sådant kan den innehålla uttryck och formuleringar som idag kan uppfattas som stötande. 1. Vad är klockan, Talbot? Frågade Emily Fox. För vilken gång i ordningen visste hon inte själv. Lugna dig, sa hennes man. Det dröjer minst 10 minuter innan tåget kommer. Linda satt inklämd mellan sina fosterföräldrar i den öppna representationsbil som Wrightwills kommunala myndigheter välvilligt brukade ställa till förfogande vid högtidliga tillfällen. Hon var blek, och det förvridna leendet kom henne att likna daguerrotypen av pappa Talbots mormors mor som stod inramad på den lilla flygen i familjens vardagsrum. Linda var inte så glad som hon försökte se ut. Hon kände sig rädd och nervös, ungefär som en patient som ligger och väntar på att bli opererad. En ganska bra liknelse förresten. Solen, denna välvilliga stjärna, strålade över menigheten utanför Wrightwills järnvägsstation. Där trängdes alla som Linda kände, plus ett stort antal obekanta personer. Mamma Emily satt och klämde på en liten orkidébukett som Andy Berrybatian i Wrightwills floristshop hade gett henne. Det var för övrigt samma Andy som svarade för blomsterdekorationerna vid den officiella lunch som så småningom skulle gå av stapeln i stora salen på Hollis Hotel vid torget. Pappa Talbot försökte låta bli att titta på sin klocka och de slätkammade kommunalpamparna dolde sin nervositet genom att en smula högröstat diskutera den senaste tidens politiska händelser, skördeutsikterna och tendenserna inför det kommande valet. Medlemmarna av krigsveteranernas mässingsorkester hade tagit på sig sina kemtvättade uniformer och de kromade sig som de prisbelönta tjurarna vid Slocum-distriktets höstmarknad. Den så gott som tandlöse stinsen Gabby Varum stod i stationshusets dörröppning och skrek åt några småpojkar som busade med en av hans bagagekärror. Han överröstade nästan ordföranden i evenemangskommittén, Mrs. Patricia Bradford, född Wright, som kom skyndande längs perrongen för att ge de officiella paraddeltagarna några sista instruktioner. Miss Dolores Aiken, som var chefsbibliotekarie vid Carnegie Library och inofficiellt expert på noblessen i Wrightsville, stod på tå längst fram vid järnvägsspåren med penna och papper i högsta hugg. Hon spanade ivrigt bort mot Wrightsville Junction, det vill säga åt det håll från vilket tåget med hjälten snart skulle komma. Emmeline Depré sprang omkring och verkade vara i toppform. Hon hade en liten dansskola och undervisade dessutom de rika familjernas ungdomar i dramatisk framställningskonst. Miss Gladys Hemingworth, societetsreporten i Frank Lloyds lokaltidning Record, viftade med sin eviga penna högt upp i luften. För att ordföranden i mottagningskommittén, Mrs. Hermine Wright, gift med John F. Wright, skulle få syn på henne. Det var John F. Wrights förfader, Jezreel, som år 1702 hade grundat Wrightsville. Gamle Soak Anderson stod utanför Phil's Diner bredvid stationen och viftade med ett par små amerikanska flaggor för att därigenom hedra Davy. Och rätt ovanför Lindas huvud hade man spänt en banderoll mellan stationsbyggnaden och vattencisternen. Välkommen hem, Captain Davy Fox. Vi i Wrightsville är stolta över dig. Var de verkligen det? Tänk, så tiderna hade förändrats. Davy Fox hade inte alltid betraktats som en hjälte. Han hade inte varit en av de vanliga pojkarna i stan och ingen hade bildat kommittéer för hans räkning på den tiden, i varje fall inga.